Herre, tack för denna söndag som vi får samlas och tillbe dig och lovsjunga dig och bryta brödet och dela vinet. Herre, tack för att du är mitt ibland oss. Du är nära, Herre. Du är nära oss var och en. Nära våra hjärtan. Och Herre, tack för att vi får lyssna till vad ditt ord har att säga till oss idag, Herre. Jag ber att vi ska få lära oss någonting, Herre. Att få förstå någonting mer av din tanke och din plan. Och var någonstans i den här fantastiskt stora färgsprakande berättelsen som vi får finna oss själva, Herre. I Jesu namn. Amen. Ja, vi rör oss vidare genom Gamla testamentet och idag ska vi som sagt möta Hanna som Ann-Kristin nämnde här tidigare. I det här textläsningsplanen som vi följer så det finns ju en hel del. Det finns mycket bra resurser för oss som jobbar med de här texterna att inför varje söndag att kunna, jag vet inte, en del av er kanske varit inne på den här sajten för den här Narrative Lectionary som vi följer, den här textläsningsplanen. Och vi är med i en, jag och Samuel är med i en grupp på Facebook där ja, jag tror att vi är över 5000 medlemmar med präster, pastorer, förkunnare av olika slag är med och man diskuterar och pratar om de här kommande texterna. Bland annat. Det är extremt nyttigt och från olika traditioner är man och så vidare. Så att det är väldigt bra att brukar säga, dyka in där och se lite vad det är, hur man diskuterar med texterna. Och det var lite intressant inför den här söndagen så var det ett väldigt genomgående tema. Det var: vad ska jag göra med den här texten? Vilken jobbig text detta är. Men så här att, och det är liksom, det, nu skrattar vi lite åt det, men det är just för att, inte för att, åh, vad ska jag säga om det här, utan för att, och nu blir det lite allvarligare. I USA och Kanada så är det, den här söndagen är, vet jag inte om jag sätter rätt namn på det, men typ någonting i stil med National Awareness Day for Childlessness and Miscarriage. Alltså för folk som har, man medvetandegör folk som inte kan få barn eller som har förlorat barn genom missfall och annat. Och så ligger den här texten om Hanna som ni som känner till berättelsen då, Ann-Kristin har redan varit inne på det, hon har bett under många år, ber att Gud ska möta henne och ge henne ett barn. Och det kan man ju tycka till, ja, men det är ju en perfekt tillfälle, men samtidigt så kan jag förstå den här våndan många känner inför att ta sig an en sån här text. Vad säger man till någon som går igenom detta? Vad finns det för ord av tröst? Så jag brukar ju så här försöka vara så här lättsam och kunna så här skämta lite kanske. Och det blir kanske lite av det med, men jag tror det är samtidigt ett väldigt allvarligt ämne. Jag vill säga det redan från början att det här är inte enkelt och det är ingenting. Jag kände själv när man börjar sätta mig och förbereda texten bara, ska jag försöka så här, vad finns det jag kan hitta i den här som bara så här kringgår hela problematiken så att jag slipper ta i det. Men det är ju därför vi följer den här textplanen, för att vi plockar inte bara russinen och tar de lätta texterna om att gläder alltid Herren varje söndag efter söndag, för att sånt är inte livet, utan, och vi tror att genom att ta sig igenom de här texterna så lär vi oss förhoppningsvis att vara mer ärliga mot hur det livet är och vad det faktiskt, vad vi går igenom. Kanske kan lyfta lite på locket för de här jobbiga sakerna som vi gärna skjuter åt sidan och inte vill ta i. Så i dagens text möter jag alltså Hanna. Hanna var en av två hustrur till Elkana. Och redan där känner man ju att man så här, ja, två hustrur, det är lite jobbigt redan där. Nej, men den andra hustrun hette Peninna. Så Hanna och Peninna. Och de var ju två väldigt olika situationer för Peninna. Hon hade flera barn med Elkana, medan Hanna var barnlös. Och inte nog med detta då, vi kan börja läsa de första verserna här och förstå lite situationen. Nu är de verserna som vi läser idag är lite plockade ur sammanhanget. Vill ni få hela sammanhanget så läs hela det här kapitlet från första Samuels bok, kapitel 2 är det va? Eller kapitel 1 till 2 tror jag, det är lite från båda första kapitlen där. Men läs så får ni hela sammanhanget där, men vi kommer läsa några stycken ur det. Men i alla fall, det här är hennes situation. Hon har inga barn, den andra hustrun i den här familjekonstellationen har barn. Och vi möter Hanna i, står det att efter en offermåltid i Kilo trädde Hanna fram inför Herren. Vid dörrposten till Herrens tempel satt prästen Eli på en stol. I sin sorg bad Hanna till Herren och gråtande gav hon honom detta löfte. Herre Sebaot, om du ser till din tjänarinnas nöd och vill ta dig an mig, om du inte glömmer bort mig utan skänker mig en son, då ska jag ge honom åt Herren för hela livet. Och ingen rak kniv ska någonsin vidröra hans huvud. Och det här med rakkniven då är ett kallat nasirlöfte. Alltså hon lovar att den här sonen ska vara avskild helt åt tjänst till Gud. Så inte tycker jag att det var lite random att bara så här, varför just inte, var kommer den här rakkniven ifrån? Men det är alltså en av de här kännetecknena för att ha surit ett nasirlöfte då man helt och hållet står i tjänst inför Gud. Men som sagt här då, när vi möter Hanna i den här texten så har hon i många år väntat. Hon har längtat, hon har sett den här, det har uppstått liksom en rivalitet gentemot den här andra hustrun. Som inte nog med att hon då inte har några barn, den här andra hustrun, Peninna, hon hånar henne står det. Som Ann-Kristin sa, hon blir mobbad för att inte hon har några barn. Inte nog med att hon behöver utstå den här smärtan att inte kunna få några egna barn. Dessutom ska hon bli hånad för det. Och det här med liksom barnlöshet och att inte kunna få barn, det är många som går igenom det. Det är smärtsamt nog som det är. För många familjer är det en stor sorg och det är en smärta som vi inte alltid behandlar med den omsorg och försiktighet som man borde. Och kanske till och med att, även om jag tycker att vi i kyrkan och i kristna kretsar kanske, jag vill tycka att vi visar stor omsorg om varandra. Men när det gäller de här lite jobbiga ämnena och känsliga ämnena i livet så är det lätt kanske att vi tar inte riktigt i det, utan det är en liten klapp på axeln och så Gud välsigne dig kanske, eller jag ska be för dig eller någonting lite sånt där. Men det är så lätt att man, och det är så lätt att man är okänslig kring de här ämnena. Att man liksom, det är så lätt att bara utgå från att ja, men barn det skaffar man ju om man vill ha barn, eller hur? Och så har vi mängder med par och kvinnor som i tysthet kämpar och gråter över oförmågan att få välkomna barn till den här världen på biologiskt sätt i alla fall. Inte sällan har man kanske man får frågan så här, om man, ja men ska inte ni skaffa barn? Och så utan att veta då den kanske många år av smärta och sorg och jobbiga perioder man går igenom. Så kanske man då i, för att man inte vill ta i det, man vill inte prata om det, kanske man, jo, det vill vi ju såklart. Och så istället för att liksom man kanske bara kokar av frustration och desperation inom en. Men så har man istället kanske klistrat på ett leende och liksom nickar någonting artigt till svar. Men det finns ju inga bra svar. Det finns inga ord som riktigt tröstar i en sån här situation. När vi går igenom såna här jobbiga saker. En klapp på axeln, ett vänligt ord, det är kanske det vi har. Hur välmenande det än må vara så är det inte nog. Förbön, kanske både egen förbön, andras förbön har inte lett någonstans. Och så byggs det upp av frustration och sorg och desperation. Man får förhoppningar och de grusas. Och man går igenom kostsamma behandlingar kanske som inte ger några resultat. Kostsamt både kanske ekonomiskt och emotionellt. Så när vi möter Hanna i den här texten så har hon i många år, hon har väntat och längtat och hennes rivaler har fått välkomna flera barn. Och så försök föreställa dig då den här sorgen och smärtan som hon bär på och så dessutom få utstå hån och skam. Och hennes man, han står där vid sidan om och han kanske inte kan göra så mycket heller. Han försöker trösta. Han försöker få henne liksom att se att men inte jag. Han säger, inte jag värd mer än 10 söner. Liksom, men du har ju mig. Ja, men det, jo, jag har ju dig. Men det är inte riktigt nog. Det är inte riktigt det. Det tillfredsställer inte hela den längtan som jag bär på. Och så liksom lite i okunskap. Och det kanske vi kan känna igen när man försöker trösta lite. Jag kommer ihåg en kompis till mig berättade hans... När han var liten, en gammal klasskompis som jag berättade, hans morfar hade gått bort när han var nog 5-6 år kanske. Och hans mamma då, som hade förlorat sin far, var jätteledsen. Och i sitt försök att trösta går den lilla grabben fram till mamma och klappar om henne och säger, köpa en ny morfar. Och lite den nivån är det kanske att, jo, det var ju gulligt sagt, men det är inte riktigt, det tröstar inte riktigt i detta sammanhanget. Det är inte riktigt det som lindrar den här smärtan. Det är ju välmenat, men det är ju ingen tröst för den som sörjer. Så även om vi nu har komprimerat ner en massa år här till några få verser i denna texten, så förstår vi att Hanna ber år ut och år in, så ber hon. Hon följer med upp till templet, hon sitter där och ber. Tyst för sig själv under tårar. Och Eli, prästen där i templet, han ser att hon sitter där och ber. Och hon sitter där och ber under tystnad. Det står att han ser att hon rör på läpparna när hon sitter där och gråter och ber. Och hans första tanke är att hon är berusad. Hon har kommit upp till templet och är berusad. Och han liksom försöker tillrättavisa henne där. Hennes beteende ter sig väldigt märkligt för honom där. Men hon förklarar sin situation och Eli ger henne ett löfte. Kan man tycka är lite. Jag vet inte vem som skulle våga. Jag skulle i alla fall inte våga ge någon ett löfte bara så där. Men som han säger att ja, men din bön kommer bli hörd. Du kommer få en son. Så står att nästa morgon steg de tidigt upp och tillbad Herren i templet och vände sedan åter till Rama. När nu Elkana låg med sin hustru Hanna kom Herren ihåg henne. Och när året var till ända hade hon blivit havande och fött en son. Hon gav honom namnet Samuel, ty, sa hon, jag bad Herren om honom. Så mycket riktigt ett år senare så födde hon den här sonen, Samuel. Och vi känner till vad som kommer sen. Vi vet vilken betydelse Samuel får ha för nationen. Att han får komma att bana väg för någonting som innebar en helt ny epok. Kungaeran i Israel och Juda. Han växer upp och blir en av landets absolut främsta profeter. Och Gud, som vi vet nu, berättelsen leder honom till Jishai som har 7 söner. Och så vi kan den här hela storyn om hur Jishai visar upp sina 6 äldsta söner. Och så bara, men har du inte någon till son? Och så är det den här levkillen som är ute och vaktar fåren. David som smörjs till kung. Och resten är, som han säger, historia. Och i hela den här situationen, vi har gått igenom, vi har fått förstå den här smärta. Och det här försöka trösta som han har gjort för Hanna då. Att försöka få henne, men kom igen, ryck upp dig lite. Du har ju mig och allt det här. Och hon går igenom det här år efter år efter år. Och så till slut får hon det här bönesvaret. Men hela den här situationen säger någonting. Förutom då den här situationen gäller Hanna. Det sättet som Gud svarar på hennes bön. För Gud svarar ju på hennes bön. Hon får ju bönesvar. Det säger någonting intressant om hur den Gud är. Inte nog med att Gud är en Gud som faktiskt hör bön. Det var som Ann-Kristin sa, att det kan ta tid. Vi får inte alltid bönesvaret direkt. Det kanske sker på annat sätt än vad vi har tänkt oss. Det finns ett talesätt som säger att det blir inte alltid som man har tänkt sig. Ofta så kanske man förknippar det med när saker går sämre än man har tänkt sig. Som att man kanske lite uppgivet utbrister att vi hade i alla fall tur med vädret på en utflykt eller en semester som övrigt bara var en fullständig katastrof. Man kanske förbereder måltid hemma, har bjudit gäster och inser när man smakar av maten att man hällde i en matsked salt istället för en tesked salt. Och så man kanske inställer på ett resultat och sen blev det någonting helt annat. Oftast kanske vi förknippar detta med negativa erfarenheter. Men det som är förundrande med Gud är att det blir ju inte alltid som vi har tänkt oss. Och det här svaret vi väntar på, det kanske är en bön vi har gått och bett länge. Det kanske ibland blir någonting helt annat än vad vi har förväntat oss. Hanna ber att Gud ska svara på hennes bön om att få ett barn. Ge mig en son, ber hon. Och det är vad hon längtar efter. Hon är så desperat så att hon till och med lova bort sitt barn. Ger du mig en son så ska jag ge honom helt till dig. Och Gud svarar på denna bönen, men Gud svarar på ett, förstår vi sen, Hanna såg ju det inte då, och hon såg det ju inte förrän Samuel hade vuxit upp och såg den betydelse han fick. Hanna lovade att om Gud svarar på bönen skulle hon tillägna barnet Gud. Gud svarar och Hanna håller sitt löfte. Hon ger mycket riktigt sin son till att tjäna Gud. Och Gud gör någonting fantastiskt av den här situationen. Som vi sa tidigare, resten är ju historia. Vi vet vilken betydelse Samuel får. Han växer upp och blir Israels kanske största profet någonsin. Så när Gud svarar på bön så blir det inte alltid som vi har tänkt oss. Och det borde inte förvåna oss när vi reflekterar av hur den Gud faktiskt är. Guds perspektiv är alltid väldigt annorlunda mot vårt. Vi tänker kanske att Gud tänker som vi gör. Att när vi ser på vad som är våra behov så tänker vi att det förstår ju Gud att detta är det som är viktigt för mig. Men för Gud är det inte riktigt så. Vi har inte, vår agenda är inte Guds agenda. Gud är ju evig, allsmäktig och gränslös. Det vore inte konstigt om Guds tankar och planer skiljer sig från våra då. Vi som inte är eviga, vi som inte är allsmäktiga och inte gränslösa. Även om vi ibland tror det kanske. Jesaja säger att Guds tankar är högre än våra tankar. Guds vägar är högre än våra vägar. Jesus själv säger att Guds tidsperspektiv är radikalt annorlunda än vårat. Vi tycker att Hanna går och väntar en evighet. Men för Gud är det som ett ögonblick. 1000 år är som en dag och vice versa. Det är ett helt annat perspektiv. Det är helt andra parametrar än vad vi jobbar med. Så när vi tycker att bönesvaret dröjer så får vi tänka att det är våran erfarenhet. Det är våran begränsade, vårt perspektiv. Utifrån Guds perspektiv så finns det inte de här parametrarna. Så Gud svarar på Hannas bön och hon får inte bara en son utan sonen växer upp och blir en av Israels mest betydelsefulla personer. Hanna bad inte om det. Hon bad inte om att ge mig en son som kan få förändra världen. Ge mig en son som styr, som gör en kursändring för hela vår nation. Hanna ber, ge mig en son så att jag slipper stå med skam. Det är liksom hennes mest i desperation. Hon vill slippa bli hånad. Hon vill inte vara den som står där utan barn. Det som hon längtar efter när hennes rival bara föder barn efter barn och bara hånar och raljerar Hanna över hennes situation. Martin Luther sa någonting väldigt klokt. Han sa mycket kloka saker, men en sak han sa, som jag ska citera nu, är att när han pratar om bön. Vi ska lägga fram behovet inför Gud i bön, men vi ska inte diktera för Gud mått och steg, tid eller plats. Vi måste lämna detta åt Gud, för han kanske önskar ge det till oss på ett annat, kanske bättre sätt än det vi tror är bäst. Vi har så otroligt lätt för i våra böner att vi har lärt oss att vara konkret när du ber så får du konkreta svar. Men det Martin Luther menar är ju att gör inte det. Gud har kanske en helt annan tanke. Det kanske är så att din fixering vid att mitt bönesvar ska se ut så här. Jag har redan mentalt, liksom, och i vår tid är det mycket med liksom, mental träning, idrottsmän och idrottskvinnor har sina mentala målbilder, man föreställer sig precis hur det ser ut när man vinner den här deltävlingen eller det här finalen i OS, vad det är, och så visualiserar man det och ser det exakt framför sig. Och det är kanske bra i vissa sammanhang, men när det gäller bön så finns det risken att vi liksom missar, tror jag, bara för att vi har talat om för Gud att det är detta svaret jag vill ha, men Gud säger men vänta, det är så här jag har tänkt det. Så här, det här är vad jag vill göra. Nej, men jag vill detta. Och så ber vi, och så ber vi, och så ber vi. Och så kanske vi, inte säga att vi låser, för att ibland så griper Gud, vi vet att Gud griper in trots att vi kanske inte ber, eller även om vi ber på ett annat sätt. Men Gud är nådefull, som tur är. Men jag tror det finns någonting att lära av det som Martin Luther säger i detta. Det där var om bön, om bönesvar. Jag skulle vilja beröra någonting annat också som jag tror är viktigt att vi inte glömmer, särskilt i våran tid. När vi nu för en gångs skull läser om en kvinna i Gamla testamentet som får ha betydelse. När vi pratar om Bibeln, vi pratar om Bibeln som Guds ord och Bibeln som Guds inspirerade ord. Så är det viktigt att göra en distinktion där, vad är det vi menar? För att till skillnad från till exempel Koranen som ju enligt sin egen uppenbarelse är dikterad av Gud. Mer eller mindre, Mohammed satt med anteckningsboken, skrev ner det som sades. Det är därför Koranen egentligen inte, den ska alltid läsas på sitt originalspråk. För att en översättning är ju en tolkning, och då är det inte längre Guds ofelbara ord. Vi tror inte heller att det var någon som gick ut i skogen och hittade Bibeln nedskriven på guldplattor, som Joseph Smith var den som hittade Mormons bok ute i, och liksom ofelbart, oförvanskat. Utan Bibeln har ju, Gud har ju inspirerat människor att skriva. Det är därför vi ibland läser saker som när Paulus säger att det här skriver jag med, det här är mina egna ord, det här är inte Guds ord. Utan det här är mina egna, det här skriver jag med min egen penna, det här är jag som tycker. Alla måste inte göra så här, det här är min egen uppfattning. Men vi hittar det ändå i Bibeln. Och det är inte, en del läser sånt och får panik för att det går, det krockar med deras bild av Gud och av Guds ord. Man blir rädd, man vet inte vad man ska göra med det. Jag tror att den bästa jämförelsen vi kan göra, om vi inte pratar om, vi jämför inte Bibeln med Koran, vi jämför inte Bibeln med Mormons bok. Jag tror att den bästa jämförelsen vi kan göra är att jämföra Bibeln med Jesus själv. Vi tror att Jesus är Gud och människa på samma gång. Guds ord, vi tror att det är ordet som blev kött och tog sin boning bland oss. Vi tror att det är Gud själv som blev människa, som är fullständigt Gud och fullständigt människa på det här paradoxala sättet. Hur man nu kan vara till fullo någonting och samtidigt till fullo någonting annat. Jag tror det är samma sak med Bibeln. Den är till fullo Guds ord och samtidigt är den en väldigt, väldigt mänsklig text. Det är därför inte bara är en samling texter som har dikterats en gång, utan det är texter som har skrivits ner i mängd olika tider, kulturer, i fångenskap, i frihet, i poesiform, i brevform, i lagtextform. På alla möjliga sätt. Därför att den är djupt mänsklig och djupt formad av dess författare, samtidigt som den är till fullo inspirerad och given av Gud. Det är den här spänningen vi lever i. Det gör att vi kan förhålla oss till saker som vi kan tycka är problematiskt. Som vi kan tycka att här har vi två källskrifter som säger olika. Det behöver inte vara ett problem för oss. Men det gör att vi till exempel kan se den här. När man läser den här texten och när man sätter in den i sitt större sammanhang, så ser man vilken fantastisk skildring av den här kvinnan, Hanna. Men varför är det så ofta vi läser skildringar av kvinnor i Gamla testamentet framförallt och ser att hennes uppgift var egentligen bara att bana väg för nästa stora manliga hjälte? Ska det alltid vara så? Det måste ju säga någonting om kvinnors roll, eller hur, i samhället. Så ska det ju vara, för så var det ju då, tänker jag. Nej, tänker de flesta. Nej, så är det ju förstås inte. Ofta i den bibliska berättelsen så blir kvinnor undanskuffade eller hamnar i en roll som en tjänarinna eller för att bana väg, som ett exempel på, ja, vi har Hanna, vi har Rut, vi har olika exempel som dyker upp. Det här säger ju mer egentligen om det antika samhället. Så här såg verkligen ut då. Gud kunde fortfarande använda, trots att det inte var ett perfekt samhälle, så använde Gud män och kvinnor. Det betyder inte att vi måste se det och lyfta upp det som, men så där ska det vara. Jag tror vi kan bättre. Inte för att vi är bättre. Vi har ett antal tusen år av erfarenhet som har lett oss fram till vår, i alla fall mer jämlika samhälle. Men så jag tror att vi kan se på situationen, vi kan se på historien, vi kan lära av den och erkänna att det där var inte bra, att det var på det sättet. Men det kan förhoppningsvis ge oss en drivkraft att också se att det var inte bra, det är bättre nu, men det är fortfarande inte perfekt. Vi kan också vara profetiska och kritiska till vårt eget samhälle, både hur det ser ut i kyrkan, för jag tror att vi kan bli bra mycket bättre i kyrkan på att bryta ner murar och bana väg för alla, oavsett kön, minoritetsgrupper och så vidare. Att alla har sin plats i Guds församling. Sen är vi olika, vi har olika gåvor. Men inte så att kvinnor blir undanskuffade till en roll som bara syftar till att betjäna och bana väg för de manliga ledarna. För jag tror att vi har mycket att lära fortfarande, även om jag tror det är bättre idag. Jag vill tro att vi är bättre, jag vill tro att vi behandlar varandra lika. Och att trots att vi har, jag vill tro att vi har samma förutsättningar. Men jag vet att det inte är så. James Brown sjöng en gång på 60-talet, "It's a man's, man's, man's world." En ohygglig text. Men som ändå så är på något sätt fångade historien, tror jag. Om hur ser vi historien, så är det hela tiden. Ja, men det är män överallt. Och det är så skevt, för att ser vi idag i vår värld och ser vi kyrkan, mer än 50% av kyrkan utgörs av kvinnor. Och det är ju fullständigt skevt att det ska vara män som håller på att diktera villkoren och som står i ledarpositionen. Det är ju bisarrt att det är bara jag och Samuel som håller på att turas om och förkunna här i den här församlingen. Det är ju inte bra. Det är bra när Samuel predikar, men det är inte bra att fördelningen är som den är. Och den tidiga kyrkan försökte vända på detta. Vi ser hur Jesus hade kvinnor i sitt följe som kanske i andra sammanhang inte alls har haft någon röst. Vi ser att det är kvinnor som vittnar när Jesus uppstår från de döda. Ett vittnesmål som på den tiden egentligen inte bar någon form av liksom vikt i det offentliga samtalet. Men det säger någonting om hur på något sätt där påbörjades en process att försöka vända det här skeva balansen som rådde då. Och jag tänker att vi borde lära oss av det. Vi borde bli bättre. Och jag ska faktiskt avsluta med att läsa den bönen som Hanna bad efter att hon hade blivit havande, efter hon hade fått Samuel. Så ber hon en bön. Och den handlar just om hur Gud är den här guden som vänder på förväntningar. Som är det här. Hon är ganska tidig där. För vi vet att Jesus pratar om att de första ska bli de sista. Och att om du vill bli stor så ska du vara en tjänare för de andra och så vidare. Och hon är lite inne på det spåret. Mitt hjärta jublar över Herren. Jag kan bära huvudet högt. Jag kan skratta åt mina fiender i glädje över att du räddat mig. Ingen är helig som Herren. Det finns ingen utom du. Ingen klippa är fast som vår Gud. Sluta upp med ert stolta skryt. Spara de fräcka orden. Ty Herren är en Gud som vet allt. Han väger varje gärning. Hjältarnas båge är bruten. Men de svaga rustas med ny kraft. De som var mätta måste slava för brödet. De som hungrade vilar från mödan. Sju söner får den ofruktsamma. Medan den barnrika vissnar bort. Herren dödar och ger liv. Leder ner i dödsriket och räddar därifrån. Herren gör fattig och han gör rik. Han förnedrar och han upphöjer. Den hjälplöse reser han ur gruset. Den fattige lyfter han ur dyn. Han ger dem rum bland furstar och låter dem trona på hedersplats. Till jordens fästen tillhör Herren. På dem har han lagt jordens rund. Herren skyddar sina trogna steg. Men de onda går under i mörkret. Av egen kraft lyckas ingen. Herrens fiende krossas när den högste dundrar i himlen. Herren dömer jordens alla länder. Åt sin konung ger han styrka. Lyfter högt sin smordes spira. Amen. Herre, jag tackar dig för det fantastiska exempel och vittnesbörd som vi får läsa om i Hannas liv. Tack för att det visar på en Gud som kan förändra situationer. Men det visar också på en Gud som inte följer vår tidsschema, som följer vår tidtabell och våra planer. En Gud som har en annan agenda än vad vi har. Men tack för att du är trofast. Tack för att du svarar på bön. Och jag ber att detta ska tända en gnista av hopp i våra liv. För situationer där vi kanske har tappat tron. Där vi har tappat uthålligheten. Hjälp oss att inte sluta be. Men vidga också vårat perspektiv. Så att vi kan se i Gud att kanske är det så att du vill möta oss. Och svara på våra böner på ett sätt som är annorlunda än vad vi föreställer oss. Jag ber dig också för vår värld, för vårt samhälle. För hur vi idag så många år senare fortfarande kämpar med jämlikhet och att ge varandra lika förutsättningar. Vare sig det handlar om kön eller olika tillhörighet när det gäller minoritetsgrupper eller ras eller hudfärg eller vad det kan vara, Gud. Vi ser att vi lever i ett samhälle som fortfarande, trots att vi tycker att vi har kommit så långt, fortfarande kämpar och brottas med detta. Jag ber dig Herre att låt vår församling och låt din kyrka över vår värld få vara ett exempel, få vara en kraft för förnyelse, en kraft för förändring. Att visa på Gud en öppenhet och en inklusivitet och ett välkomnande, och där man också gör plats för varandra. Där man inte bara liksom faller tillbaka i gamla könsroller och annat, utan vi ser Gud, försöker se potentialen och se gåvorna som är nedlagda i oss var och en, oavsett vem vi är. Du Gud hade inte anseende till person. När Samuel kom och skulle kalla och smörja David, så sa han att Gud ser inte till yttre, utan han ser till hjärtat. Hjälp oss att inte falla i samma fälla som Jishai höll på att göra med sina söner där, att se på bara det yttre, se vem är den kraftfulla, vem är den dugliga, vem är den lämpliga, utan se till vad finns det i hjärtat, vad finns det bakom alla de här attributen, vem är personen innanför. Herre, tack för att du är nådefull. Tack för att du visar nåd mot oss som enskilda och som församling. Vi är så beroende av din nåd, Gud. Led oss rätt. I Jesu namn. Amen.